Då kör vi igen, Robin.
Härligt, jag känner mig positiv idag. Det är härligt.
Varför gjorde du det?
Nej, men förra veckan, eller förra veckan, kände man var lite negativ där. Det händer inte så mycket kul och så här i handbollsligan. Det är lite profillöst och allt bara rullar på. Men jag tycker att sen dess så det är liksom, det finns mycket. Skrev till dig också ett sms häromdagen att det finns mycket ur ett rent journalistiskt perspektiv så finns det mycket att ta reda på, mycket att skriva om som kanske inte just har med spelet på planen att göra, men mycket sådana här runt omkring, lite roligare grejer som man egentligen gillar, i alla fall jag tror du med, håller med om att det är sådana grejer som är kanske lite roligare att skriva om egentligen än bara själva matcherna.
Där får vi väl lyfta fram Styrmafoul, det nya magasin som kom ut med nummer 2. Det är väl några trådar där att ta upp, och det var väl det vi efterlyste också från någon podd sedan, att det skrivs inte så mycket ibland. Ja, om man inte vill bara prata matcher och resultat och det som händer innanför de målade linjerna, så som i den här podden, så om vi inte själva liksom lägger och dra fram grejer, så finns det inte så mycket att snacka om, för det skrivs inte så mycket på annat håll.
Men sen dess har det, får det här, ja vi kan ju inte komma dit, men det har ju skrivits mycket om man tar just Stormfall. Det är ju inte vi som har gjort det, men då har man ändå saker att diskutera. Det är kul.
Nej, men då ska vi lyfta fram. Vi vill ju också lyfta fram att vi kör på en stund här nu och sedan lämnar vi över ordet till mig. Nej, men till Magnus Andersson framförallt. Jag har gjort en längre intervju med Magnus Andersson per telefon när han är nere i Porto. Men vi kan ju återkomma till den. Han får väl ändå betecknas som en av de hetare handbollstränarna i världen just nu, och Porto är ju verkligen på gång. Men vi återkommer till den. Ska vi gå på något av Styrmafouls här? Jag försökte ju kittla igång där, och det var inte så svårt här med Claesson, Mikael Claesson, före domarchefens krönika i, det är synd förresten där i Styrmafoul, lite synd på hans stora byline där, den är ju tagen, verkar det som, i någon källare. Har du tänkt på det? Det är mer,
Nej.
jo, titta på den en gång till, och ni som har numret eller så, den är tagen på något vis underifrån, och så är det en massa rör i taket. Man ser, alltså, han skulle kunna varit nere i, vad heter han? Josef Fritzels källare nere i Österrike. Men det var ju en osande krönika nästan.
Det skulle ändå vara rättvist att kalla det attack.
Ja,
Även om det
det skulle du
var.
kunna, på sin efterträdare då, Henrik Mäkinen. Och det där är ju ditt bord. Som sagt, twittrade ju någonting direkt när jag hade läst den där. Vad kan Rutte göra med det här?
Bara kort vad den handlade om. Själva poängen med krönikan var rätt så lång, men om man ska sammanfatta den kort så kan man säga att Claesson var kritisk mot att efterträdaren Mäkinen, han tyckte att han lyfte fram sig själv hela tiden och att han gjorde karriär som delegat och att han la för mycket fokus på den egna karriären, lyfta fram den egna karriären. Det är väl en kort och rättvis sammanfattning av krönikan.
Ja, och han sa, det kan han ju få göra, men han menar att då nonchaleras det viktiga arbetet på hemmaplan med att få fram fler, ja, tillväxten av domare och inte minst kvinnliga domare.
Precis. Det man kan säga är ju att det är ju en dramatisk scenförändring kan man säga. För några år sedan så när Claesson lämnade över till Mäkinen så snackade jag med båda två på en sån här bankett efter SM-final. Det var i Malmö vet jag, men jag är inte hundra på vilket år det var. Och då var det ju glada miner och Claesson hyllade Mäkinen och vice versa där. Och då var de ju, verkade som i alla fall bästa polare, eller i alla fall kompisar. Så verkar ju inte riktigt vara fallet nu.
Innan denna krönika, så visst var det väl så att Claesson då twittrade där genom sitt alter ego, eller vad man ska kalla det. Han har ju ett Twitterkonto, Ref Edu, alltså Referee Education eller någonting. Och var det han, skrev där att han hade blivit ombedd då av förbundet, borde väl vara Mäkinen då, att inte diskutera, var det så, domare?
Eller ja, inte, vi, inte blanda sig, inte ge facit så att säga, alltså blanda sig i situationer och tycka till och komma med ja, åsikter generellt om hur domarna dömer i handbollsligan.
Censurerande kan man kalla.
Ja, och det är väl anledningen till att han känner att han kanske får lyda då, som han skrev där. De har ju han, Claesson, sen han slutade som domarbar så har han ju, driver det här, ett företag, jag vet inte riktigt vad det heter, men som levererar eller står för lite av utbildningsmaterialet när domarna utbildar sig. Han har en utbildningssajt, kan man väl kalla det, den hemsidan för, som han driver. Så han har ju, det finns ju ett avtal där mellan honom eller hans företag och Svenska handbollsförbundet, måste det vara då ju. Så att de är ju, han är ju lite involverad, och hade han liksom varit helt fristående så hade han kunnat skita i vad förbundet säger. Men det är väl, enligt vad jag vet så är det därför han kanske håller igen lite då nu tiden, om domarkåren eller domarchefen tycker att han ska göra det. Det avtalet, han har ju ett avtal där, jag får ju bara känslan av att det kanske inte kommer förlängas, för de verkar inte.
Nej,
det så bra.
Nej, det är nog en spaning under en silly season spaning om att avtalet inte kommer förlängas med honom.
Det är ju en känslig fråga det här också i domarvärlden, kan jag då säga, för att jag tycker att jag har pratat med rätt mycket folk som har koll på läget här, och det snackas ju mycket, men det snackas inte så mycket om man ska bli citerad eller så här, då finns det liksom inga, då är det ingen som vill vara med längre. Får känslan av att det är lite två läger här. Ena sidan håller med Claesson och den andra sidan håller med Mäkinen, eller vill inte säga någonting alls.
Nej.
Man kan ju tycka då att mitt journalistiska uppdrag är ju att ta reda på vad är det som har hänt? Vad är det som har gjort att det har skurit sig mellan de här båda? Det är bara att lägga sig platt och säga att jag har inte lyckats få fram det.
Åh fan.
Sådär. Ja. Jag kan också säga att Handbollspodden har varit i kontakt med Mäkinen och se om han ville svara på den här attacken, liksom ge sin bild av vad det är som, om Claesson har rätt eller om han har fel eller varför han tycker så i sig och så. Men Mäkinen har då avböjt att kommentera detta vidare.
Okej. Okay. Ja, men
han pratade gärna handboll däremot om vi ville prata om det.
Okay.
Det var jag inte så intresserad av.
Ja, men vi har inte gett upp. Men så här som en mellantid här nu, veckans avsnitt, så har vi inte kommit fram till någonting där.
Nej, det finns ju också här bakgrunden med Mats Nilsson och P.O. Jung, säger jag alltid, men han heter P.O. Björk. Delegaterna där som fick sluta, det kommer jag ihåg, det skrev jag lite om. Som fick sluta i, när var det nu? Var det i slutet på förra säsongen? Nej, det var ju efter VM, ja. I samband med VM var det. Och där var det ju med lite sura miner mellan delegaterna och Mäkinen. Så att man kan säga, det är ju inte frid och fröjd i den svenska domarvärlden. Det var inte det då, och det är ju sannoliken inte det nu heller.
Nej. Ja, ska vi, det var det juridikhörnan för den här veckan.
Ja, vi kan väl återkomma till det. Det dyker alltid upp nya saker att diskutera. Men för nu så kan vi lämna det.
Ska vi gå mer på styrmafoul spåret, så kanske vi hamnar där så småningom, ska jag säga. Ja, det är ju inte riktigt utgångspunkten. Men vi har ju en utgångspunkt i att Dragan Briljevic har fått sparken från Lugi. Får man väl lov att säga överraskande, för men resultaten har väl varit helt okej. De är ju där precis bakom de tre stora i tabellen, så som det har varit de senaste åren. Men det var pang bom. Fick han sparken. Överraskande.
Ja, och det var inte så värst länge sedan de förlängde kontraktet heller med honom.
Nej, nej. Och då handlade det väl om talang. För nu var det väl officiella förklaringen här var väl hur talangarbetet skulle skötas. Var det inte så det hette?
Jo, framöver. De är ju inte nöjda med hur det har fungerat. Hur vägen från ungdom till A-lagsspelare har funkat. De har ju, jag tror det var en spelare i A-laget som är egen produkt. Och de vill ju ha fler. Och de måste ju ha fler, för de har inte råd att värva hur mycket som helst. Och det är väl där, ska man tolka deras liksom pressmeddelande så lyg, så är det väl lite Dragan som får klä skott för det misslyckandet. Att de inte har fler egna talanger som går hela vägen upp i A-laget.
Men det hette ju så sent som, var det i våras de förlängde eller? Eller knappt något år sedan?
Var det väl i, ja, knappt ett år sedan. Så.
Ja, och då hette det ju att han var Sveriges främsta talangutvecklare eller? Ja.
Så sen händer det ju, jag vet inte, det händer ju saker, det är liksom, det har ju hänt saker bakom kulisserna som man inte, som de inte vill gå ut med, men det de har gått ut med är ju förvirrande. De har ju liksom, precis som Kristianstad har gjort i höst, så har de krånglar liksom till det för sig och gör ju att där vi sitter och där alla andra sitter som bara ser vad de säger utåt, att det blir väldigt märkligt. Eller hur?
Ja, vad är det du tänker på framförallt? Eller?
Nej, men jag menar att ja, men det du säger att ena dagen är han förlänger man och han är så jäkla bra på att jobba med talang och sen nästa dag så får han sparken för att han inte är tillräckligt bra på att jobba med talang.
Det var ju ett, får man väl ändå lov att säga, jag ska inte kalla det häpnadsväckande, men just sättet hur otroligt mycket stöd han har fått av spelarna i sociala medier. Mm. Han har ju kärleksbombats nästan, Dragan där, och det är ju ett sätt för spelarna att ta ställning.
Mm.
Det kan man ju lugnt säga.
Ja, precis. De spelarna, sen vet man inte. Det finns ju alltid de som inte har skrivit. Alla har väl inte skrivit, men det var alltså baserat på de som har skrivit så verkar man ändå ha ett stort stöd i A-laget.
Ja, man får inte intrycket av att han har tappat omklädningsrummet precis.
Nej, inte direkt. Men sen, ja, samtidigt är det inte där kanske inte A-laget problemet ligger, utan de hävdar ju då att, som jag har förstått det, så är det ju, de har ju tappat flera årskullar liksom, som har lämnat och gått till andra klubbar. Det kan inte ha med Dragan ett dugg att göra, men det är ju liksom det menar man att de krånglar till för sig. Man får ju den bilden att de här årskullarna, att de har lämnat, ja, det beror på Dragan. Men så är kanske inte riktigt fallet.
Jag har inte satt in mig mer i det. Det kanske man, det borde man ha gjort, men det har det inte funnits tid och kraft till. Men samtidigt kommer detta mitt under, de tappar väl inte något lag nu, mitt under säsongen.
Nej.
Det skulle ju vara naturligare att han får gå mellan två säsonger när det då, om man då tappar eller, ja det kanske, jag vet inte, om de är på väg att tappa till nästa säsong. Och det är därför den här ändringen var så nödvändig just nu. Ja, jag vet inte, märkligt. Samtidigt ska han väl, visst skulle han väl få andra arbetsuppgifter så han skulle vara kvar i klubben.
Ja, de sa ju det, hur det ska gå till med att han skulle ta över, då skulle han ju gå ner och sköta något ungdomslag där.
Ja. Men det är väl ett sätt att han har ju säkert betalt ett tag till, och då är det ett sätt att utnyttja, att ha någon nytta av honom när man betalar honom så att säga.
Ja, eller bara göra allt vad man kan för att han själv ska sluta, så man slipper betala lön.
Ja, jo. Jo, precis. En sån omplacering. Men där gäller det ju, det har jag lärt mig, eller jag inte av personliga skäl, men att man har förstått på tränare att sånt där är ju viktigt att skriva in, att just arbetsuppgifterna eller uppdraget. Mm. Det tror jag en del förr i varje fall har gjort misstagen, men till exempel P.O. Jung, när han fick gå från Helsingborgs IF, så tror jag att det var väldigt tydligt att de kunde liksom inte sätta honom var som helst i klubben, utan det han skulle göra, det var att träna seniorlaget. Och annars så skulle han få sin lön utan att behöva jobba, så att säga, om de inte ville ha honom där.
Jag får ju känslan av att det har det här med att han slutar mitt i säsong, det är med liksom så oerhört märkligt. Om man vill byta spår med, när det gäller talangutveckling, så det är ju inget som liksom någon kris på det sättet att man måste göra en förändring omedelbart, booms här nu mitt i säsongen, utan det naturliga hade väl varit att han får gå efter säsongen och allt. Ja. Alltså om man vill göra ett byta väg så är det är ju på lång sikt man vill göra det. Så det är ju det som känns som att det har funnits något slags det här samtalet mellan Dragan och styrelsen måste ju ha, och som jag förstått det, har liksom havererat på något sätt, att det har ställts ultimatum från ena eller andra hållet som har gjort att det har blivit så här.
Det finns ju, jag har ju hört en del på olika håll, det finns ju rätt så en del åsikter om klubbchefen Patrik Bengtsson också, som man får, är väl hyfsat ny på posten, att det finns någonting där också. Kontroversiellt kring honom.
Det var ju, om vi återkommer till Stormfall, så var det ju en riktig slakt i den här på ledarsidan av chefredaktören Kristoffer Ekmark. Han tog ju heder och ära av hela Lugis styrelse, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Och Patrik Bengtsson ingår kanske inte i styrelsen, men han får ju sin del av kritiken också. Det har skurit sig mellan Lugi och Stormfall, det har vi varit inne på tidigare, men det är väl tydligare än någonsin.
Ja.
Och ja, jag vet, ska man säga om det handlar kanske inte så mycket om Storm och Foul, tidningen i sig, det är väl mer att det ligger en liten schism bakom där med de som driver Storm och Foul och Lugi som klubb kanske.
Ja, precis. Det är nog det. Det är nog på mer eller mindre personligt plan som ja. Det handlar om. Ja.
Tråkigt med Dragan. Det känns som att han har varit en institution i svensk damhandboll. Såna alltid liksom, jag har inte pratat med honom eller haft så mycket kontakt med honom genom åren, men man har ändå snackat med honom ibland. Alltid tråkigt att bli av med såna här trevliga profiler.
Ja, och det går inte att komma ifrån att han har fått fram en hel del spelare ju till landslaget. Talanger, inte minst på försvarssidan med Lagerqvist, och han hade väl Sabina Jakobsen också, tror jag, lite grann i början där, och ja, Melissa Petrén är ju med i VM-truppen nu, va?
Blomstrand.
Hanna Blomstrand, ja. Finns säkert fler som står lite stilla nu. Annars är det ju väldigt många tjänster som nu, det har ju kantat där, bara om vi ska ta kort här med dem, VM och truppen. Jag vet att jag för några år sedan gjorde inför ett mästerskap Sverige-Hof, att det var ju, ja, men det var ju typ 9-10 spelare av 16 hade ju spelat i Sävehof, och 8 av dem hade väl nästan Sävehof som moderklubb eller fostrats där sedan unga år. Några par stycken som hade kommit kanske någon junior. Nu känns det som att det är många som har gått igenom H65 HUR, och Ola Månsson där har haft ett finger med i utveckling på rätt många spelare. Mm. Lite ett skifte där. Mm. Men det var en parentes i det hela.
Tråkigt också med Dragan, tycker jag, när man han verkar ha blivit så himla ledsen.
Ja.
Det tycker jag var lite tråkigt. Också liksom lite uppfrisk eller befriande kanske, att man tränare som får sparken ska alltid vara så, antingen är de arga eller så ska de hålla god med. Men man måste kunna visa känslan. Ja. Det är fint.
Ja. Och det var synd att det skulle behövas för att han skulle
ja.
Att vi skulle få det. Men ja.
Ja, då går vi vidare nu, Flink.
Ska vi köra IFK?
IFK Kristianstad. Den här finnen då, de som ibland lönar sig att dröja sig kvar även om man egentligen inte har tid, och man vill göra sin intervju snabbt och åka tillbaka till redaktionen fort som djävulen och sen skriva, för det måste ju bli en papperstidning också. Men ibland lönar sig ändå att dröja sig kvar lite och se, aha, vad händer här? Mm. Och då visar det sig att den här finnen då, Max Granlund, som har Gustav Rydergård som agent, det visste jag inte.
Ja, det har jag hört, att Rydegård har blivit agent. Ja.
Kände först inte igen honom, men sen tittade lite extra noggrant så såg att det var han. De var på matchen. Så, och det verkar ju vara... Jag vet ingenting om Max Granlund.
Nej, jag vet ett par grejer. Det är att han är över 2 meter lång och väger över 100 kilo.
Väger han över 100 kilo? Är du säker på det, Flink?
Nej, men det skrev ni ju. Och du som skrev det, eller?
Ja.
Nej, ja. Nej, men vi hade ju bara en liten... lite klackig skraj på Twitter. Jag bara tyckte det var kul. Jag såg ju aldrig fakta utan. Men jag la ju ut en faximil där. Att han var över 2 meter och vägde över 100 kilo. Skojar lite om att då... Ja. Han skulle kunna vara så 3 meter lång och väga bortåt 200 kilo.
Det är fan, du har ögat för det där. För att när jag skrev detta så handlade det handlar enbart om att ordbajsa. På att få ihop en text. Som det,
du hade så jävla lite på honom. Ja,
jag hade så jäkla lite på honom. Och jag hade fruktansvärt bråttom. Så att ja, då, även om ja. Det liksom stod i hans fakta att det har långa var. Så det måste ju bli en liten text också. Ja. Men du hade ögat för det där och så att ja, här har han bara skrivit utan riktigt.
Mm.
Det ska bara det här är bara utfyllna. Som dessutom kan vara fel då, vi får kolla det. Om han väger över 100 eller vad han väger.
Ja. Nej, jag läser ju och litar på det jag läser i Kristianstadsbladet.
Oavsett så är han ju finsk landslagsspelare. Och tränar Finland gör ju då Ola Lindgren.
Mm.
Jag tror inte att Ola Lindgren har haft något finger med i det här spelet.
Jesper Larsson och Vanis har inte hört av sig till Lindgren, men har frågat så.
Ytterst tveksamt. En kollega ringde faktiskt... Lindgren nu på förmiddagen och jag skulle få lite bakgrundsinfo så, vad är det för spelare, är det en bra värmning? Ola Lindgren hade tydligen bara svarat, jag kommenterar inte IFKs värmningar.
Nej, men han kan väl kommentera Finlands
spelare. Ja. Nej, så jag tror inte att Lindgren har tipsat där direkt. Han har gjort lite landskamp och gjort mycket mål. Och han är framförallt, det visste jag inte heller när jag skrev den här texten. Det hade varit perfekt att fylla ut med att han tränar ju faktiskt med Hammarby nu den här säsongen.
Ja, varför gör han det då?
Han pluggar i Stockholm samtidigt som han då pendlar till Finland då när han spelar matcher. Och då tränar han med Hammarby då i veckorna.
Tar han Finlandsfärgen då? Jag är inte nykter åt något håll när han kommer och ska plugga och när han ska hem och spela.
Ja, det, var lite,
det kan man ju vara såklart. Ja. Mm.
Det var någon som hade skrivit på Twitter... han spelade ju det här Dicken i Finland. Något fan till dem som han var inte med när de spelade till en match nu igår på onsdagskvällen. Och då var ju inte Granlund med där, för han var ju i Kristianstad. Och det var något fan som hade skrivit att ja, vi saknade honom igår. Härlig kille. Och så hade Dicken svarat klubben så där på Twitter att han kunde tyvärr inte igår för han på grund av studierna. Man undrar ju vad han har sagt till sin finska klubb.
Ja.
Att han sitter och studerar här intensivt på onsdag kväll.
Det är lite så här Beutler light att
ja.
Skriva på för den här klubben. Nej, det är inte. Ja, verkligen light.
Nej, lite. Men lite så. Ja, jag kan tyvärr inte vara med ikväll för jag har tenta här på torsdagsmorgon, så jag måste plugga hjärnet. Och sen...
Sen kan jag åka ner till Kristianstad, det är ingen som kommer. Men där står ju Robin Nilsson.
Ja. Hade det varit något med Robin Nilsson så hade han ju självklart knäppt en mobilbild.
Ja.
Varför gjorde han inte det?
Alltså, ja, men det är ett bra... Alltså, vi stannar vid att... Ja, du gjorde några små missar kan man säga. Ja. Men trots allt så var du ju först med nyheten. Men hur upptäckt... Alltså, var det så att Jesper Larsson plötsligt stod och pratade med honom? Eller var...
Ja, han
kände inte igen honom? Eller
nej, den här killen kände inte igen. Jesper Larsson stod och pratade med honom och sen tittade jag där, vem fan? Jag kände igen den här Rydegård.
Mm.
Kunde inte riktigt placera honom. Och sen, jag stod kvar och pratade lite med lite spelare och så när de hade duschat. Och sen kom de ju där, hela gänget, Gustav och Max och så bara kolla lite med folk, så förstår jag att han var finsk landslagsman. Och sen pratade jag med Jeppe, så ville inte han för sig något. Nej, men då får jag googla upp det och då kommer jag veta vem det är. Bara det att det tar lite längre tid. Ja, det kommer du aldrig veta vem det är ändå, även om du googlar. Jo, jag vet att han är finsk landslagsman. Ja, okej. Okay. Då fick han ge med sig.
Det var ju Jeppe, det var inte så smart att ställa sig och snacka med honom där då, typ på innerplan.
Nej,
om man ville hålla det hemligt.
De undrar om de bryr sig eller om de tänker på det här att oh fan, där står Kristianstadbladet där.
Mm.
Men de verkar liksom inte, det var inte så att de gick ju där vid mig, stod vid mig, och det var liksom inte så att de smög iväg och försökte hålla sig undan.
Nej. Nej, kanske ville ha ut lite. Lite positivt kring klubben, så nyförvärv, bygger nytt, Larsson agerar.
Mm. Det blir för varje nyförvärv han ska plocka in, så det blir mer och mer press på honom, för att nyförvärven så här långt har ju inte varit särskilt tillfredsställande. Och Jeppe är ju ifrågasatt på goda grunder, skulle jag säga.
Mm.
Men det verkar ju som att det, och det, han kommer ha en del att göra och har väl en del att göra fortfarande. Nu är det klart då att Freiman inte får något kontrakt. Det har man kanske kunnat ana, men nu är det ju bekräftat. Och vad man hör så är det ju, de har ju fortfarande 7 utgående, tror jag. Adam Nyfell har ju förlängt, och det finns väl rätt stor risk att det är rätt många av de 7 som antingen inte vill förlänga och vill stanna, eller att de inte får nya kontrakt, eller att de hittar bättre klubbar. Så att jag hade nog varit lite orolig om jag hade varit både sportchef och haft mitt hjärta hos Kristianstad. Det är ju liksom sådana som Olafur och Henningsson, det är ju sådana spelare som är lite ryggrad i laget. Tar man bort dem så är det ju helt plötsligt. Då har man en tunisier, man har en dansk, man har en sloven, man har en finne. Det är liksom det här köpelaget som många har pratat om i många år kanske aldrig blir tydligare än nästa säsong.
Nej, precis. Men lite intressant ändå att om de tar en finsk landslagsman, det är ju inte samma som en isländsk landslagsman såklart. Vi vet ju att Finland inte är så bra, men då kanske man ändå vänder blicken lite och det här att köra det här, värva unga skandinaver igen.
Mm. Kanske lyssnat på kritik.
Ja, precis. Sen så jobbar de säkert på flera fronter såklart. Det gjorde man ju även förr. Jag menar, man tog in vad heter han? Jabala. Nej, men jag menar det står stilla.
Jamali,
förlåt. Ja, jag ber om ursäkt. Så, det gjorde man ju förr också så. Mm. Och det har vi varit inne på, att det är rätt tufft att locka norska jättetalanger nu. Det är ju fler andra stora klubbar och ligor som har bättre koll på Norge idag än vad de hade för 5-6 år sedan.
Mm. Jamali var faktiskt i arenan igår, han fick inte spela någonting. Han tillhör ju Dinamo Bukarest nu efter.
Jaha.
Så han var faktiskt på plats, fick stort jubel.
Men vadå, platsar det inte då?
Ja, men han var ju, har varit knäskadad länge, så han, jag tror inte han riktigt återställde 100 där.
Nej.
Annars borde han ju tycka, ja, de har rätt bra spelare ändå, och det är ju Bukarest, men han borde, visst borde han gå in där om han är liksom 100% i speldugligt skick.
Mm. Betalar de Bukarest? Jag är ju i Bukarest nu.
Ja, kan du välkomna Dinamo när de kommer idag?
Ja, precis. Precis. Nej, lite synd där, för jag kontaktade Linnea Torstensson och tänkte göra en intervju med henne, men de drog redan igår, tror jag, till Ryssland. De har Rostov Don i Champions League, tror jag det var då.
Men om vi återgår lite till Kristianstad, det har ju sett bättre ut. Det har inte blivit några segrar. De har faktiskt bara vunnit 2 av sina 9 senaste matcher. Men det har ju, de har ju åtminstone börjat spela bra här nu på senare tid. Vranjes hävdar ju att de har spelat bra väldigt länge nu, men att vi fokuserar. Vill man bara fokusera på det negativa så får man göra det, suckade han igår när jag frågade. Men det får man ju säga, de senaste matcherna har varit bättre. Problemet är att de hade behövt vinna de här, framförallt i Champions League. Nu är de ju helt borta.
Mm.
Och han har väl ändrat om lite. Det har ju gnytt på många håll kan man säga om Vranjes start, både internt och externt. Och så kanske att den där tendensen i alla fall är liksom stadigt på uppåtgående.
Men bör man se att pusselbitar börjar falla på plats och det här som han ändå har snackat om, tålamod och i spel och så vidare, så slutar de med att han täpper till truten på alla.
Ja, det är väl inte omöjligt.
Nej.
Men problemen med, det är ju fortfarande, det, han har ju fortfarande problem, för att Birkefelt nyförvärvet spelar ju ingenting framåt höger nio och kan inte se att han skulle gå in och spela mycket egentligen. Nu har det ändå liksom gått några månader här, rätt många månader sedan han kom, och det är liksom, jag ser åtminstone ingen utveckling. Och Jabala är samma sak där, får inte mycket speltid, så att det, han har ju problem ändå. Och med så många utgående kontrakt, så att han har liksom, det är inte så att bara för att de har spelat bra han har några matcher så är alla frågetecken borta, utan de, från där jag sitter så är det rätt mycket som hänger i luften fortfarande.
Mm.
Och de, nu har de ju Redbergs Lid på söndag, Redbergs Lid som inte är någon superform direkt, men skulle de förlora den så är de ju inte ens på slutspelsplats faktiskt.
Nej, Jesus. Är det borta? Har de...
Ja, är borta. Mm. Visserligen ett par matcher mindre spelade, men ändå. Det var ju före Kenneth Anderssons tid nästan, innan man var så långt. Ja, inte före, men det var på hans tid, ja.
Det var som Ola Lindgren sa, det vi byggde upp på går fort att rasera.
Mm, han var ju... Du gjorde en längre historia där. Kul intervju. Han var kritisk, men sansad.
Ja, det var han ju. Och det var han, det är inte så att han sa saker och var mer kritisk på något vis off the record, utan det var så här han sa, så att det blir ju lite två vinklar i den där, för det blir ju det, ja, jag känner mig liksom, man var ju tvungen att ta lite om det med Kristianstad såklart och se vad han, men man fick honom att säga, men sen var det ju även en del som nästan var lite längre, det var ju liksom lite mer kaoset i Egypten.
Mm.
Där nere så som det var ju lite mer underhållande del den kanske, så att det blev lite konstigt så där. Det blev väldigt två tydliga vinklar genom samma intervju, men så fick det
men,
bli.
Vinkeln i rubriken var IFK.
Ja, ja, men där körde vi ju mycket IFK ju, i puff och rubrik och så såklart. Men man ändå noterade bara att de som läste det, de som är handbollsintresserade och de som, ja, som det var några som twittrade och tyckte att det var de uppskattade nästan mer den andra delen om livet i Egypten eller handbollslivet och sådär. Mm. Hade lite bra anekdoter att berätta.
Ja, verkligen. Mm. Får jag bara säga, jag vill hylla Ystad IF också.
Ja.
Jag tycker de vann ju mot Sävehof, krossade svenska mästaren Sävehof hemmaplan. Kim Andersson spelade väl inte någonting när jag tittade.
Jag såg inte. Nej, jag tror inte han spelade alls.
Mm. Nej. Jag skulle vilja liksom titta på dem, vad de har för lag och hur de spelar efter tiden. Där har vi också en guldkandidat. Jag säger som Jan Peter, det doftar guld om Ystad IF.
Ja, men lite var vi inne på det just efter att Hallbäck då hade fått beskedet att han får lämna. Att det kunde bli den här lite så Sören Kratz i Hammarby 2001.
Ja.
Man får den effekten. Det var väl inte, liksom, det var inte därför de tog det beslutet. Men det kan ju få en positiv bieffekt.
Det är konstigt det. Jag pratade lite med Helge Freiman om det igår. Liksom att det ofta blir så. Det har vi såg det med Maja Lippo. Att liksom när han fick beskedet att han inte skulle vara kvar. Helt plötsligt så boom, exploderar han. Samma med Helge nu. Egentligen de fyra sista matcherna har han ju presterat på en nivå som inte han varit i närheten av på rätt länge, 2 år typ. Så Ystad får beskedet att tränaren ska sluta, säger som ja, då, nu kör vi, då spelar vi ett. Alltså att det, jag fattar ju att det är ju inget medvetet, det är ju inget som så, nu har jag, nu går mitt kontrakt ut, nu ska jag börja leverera.
Nej,
men
nej,
att det ändå
nej,
kan bli så ofta.
Det är mycket mentalt i idrotten, tror jag. Det är mycket psykologi. Ja. Jag vet inte heller, men och enskilda spelare, man känner sig... Samtidigt blir det ju en press att leverera. Jag menar, Helge Freiman måste ju, om han ska komma till en hyfsad klubb, få ett bra kontrakt, så blir det ändå lite press att leverera nu de chanserna han får. Men samtidigt kanske man ändå blir på något vis friare i i tanken eller något, jag vet
Ja,
inte.
och han borde liksom haft, han ville gärna stanna, så han har liksom haft en ständig press på sig egentligen att
Men då kanske pressen blir mindre nu ändå då. Alltså det är den väl egentligen inte, men den kanske kan upplevas så.
Jag tycker det är, man ser liksom sådana exempel hela tiden att folk tar beslut om att inte stanna eller inte förlänga och sen lokal. Och
Ja.
fick ju tidigt, nej han ska inte vara kvar. Jättebra helt plötsligt. Fick ju stanna ett år till. Ja, det är intressant. Vi får kanske ta detta med den idrottspsykologiska rådgivaren Johan Ekengren.
Ja, kan vi ha något från framtida poddar?
Och då är det igång just också. Det bidrar ju.
Ja, hur var han då?
Han var bra mot Ligi när de besegrade dem.
Ja, fast det är så bra om du frågar Axnér.
Nej, jag skulle
Nej.
Precis säga det.
Ja,
jag skulle plocka ner honom lite på jorden.
Ja, men det var ändå lite kul.
Ja, men det är ju typ sådär. Han såg ju, det var det John Peter som skrev den.
Ja. Ja.
Han såg ju, som alla handbollstränare gör, de ser rubrikerna framför sig när man ställer
Exakt.
Frågor. Och då ska de liksom, nej. Den ska jag inte bjuda på. Den rubriken ska du inte få mig i alla fall.
Helt rätt skulle jag säga, Robby. Jag hade faktiskt samma tanke också. Och om Jan Peter står ju ofta utan att vara taskad nu, så kan ju den tänkta rubriken rätt så stå i pannan på honom, om man säger så.
Han är bra på mycket, men han är jävligt dålig på att dölja sina vinklar när han ska göra intervjuer.
Ja, precis. Så det var ju det Axnér liksom kände att, ska du ha, nu är det hyllning av då på gång och du vill ha med mig precis på den båten och så vill han liksom ta ner det och så blir det istället. Nej, det är smart. Kanske är det så att John Peter lurar oss alla liksom.
Ja, att det blir ännu bättre när de nekar till lite sådana uppenbara saker.
Ja, precis.
Det är det jag gillar mest med handbollsvärlden. Det här spelet med tränare, de är roliga.
Ja. Bagan.
Bagan, ja. Vilken man. Fast han var mer förbannad än någonting annat. Det var liksom inte så, han såg inte några vinklar framför sig. Han bara, fan är du dum i huvudet som ställer en sån fråga till mig?
Ja, otroligt. Ja, ska vi lämna över till Magnus Andersson då?
Ja, först ska vi inte lämna över till Kagans buss, men vi ska ändå notera att han hjälper oss att driva den här podden. Och framförallt hjälper han då folk och publik att ta sig till Malmö och Stockholm när det är dags för EM. Och det börjar ju närma sig. Och Malmö eller Stockholm, Sverige spelar i mellanrundan i Malmö. Behöver ju allt publikstöd man kan få där. Det har jag varit inne på tidigare. Men skulle de ta sig till Stockholm, då behöver de ju ännu mer stöd. Och där lär det, i Stockholm lär det ju bli bra matcher oavsett. För där är det ju semifinal och final på mäktiga Friends, var jag nära att säga. Men Tele2 Arena.
Precis.
Hade inte jag varit journalist och eventuellt skulle att bevaka EM, så hade man varit rätt sugen på en sån bussresa. Så gå in på kagensbuss.se och klicka dig fram till mer info där.
Det bör man göra, ja. Absolut. Magnus Andersson, ja.
Är det rättvist att kalla honom 7 mot 6 kungen? Eller är Stockenberg fortfarande...
Ja... På tal om Stocken. De här sanningarna. Väldigt bleka och väldigt få. Och jag antydde ju det på Twitter. Jag skrev väl det att liksom, bättre kan du. Och då, han börjar lugnt, skrev han. Men jag vet inte liksom, vad är tidsperspektivet på det här? Det skulle väl vara en om dagen i en vecka. Eller var det inte någonting sånt?
Ja, inom de närmaste veckorna ska jag publicera sanningar.
Ja, han har väl kommit med två på... På 2 veckor då, och de har ju inte varit... Nej, man har ju inte trillat av stolen här.
Det krävs mer för att Sportbladet ska plocka upp en sanning och göra en grej.
Definitivt. Han har långt, långt dit stocken där. Så att, men nej, men det blir ju lite 7-6 snack såklart med Magnus Andersson och hans, han har ju sitt porto här nu då ju, och jag pratade med honom alltså på onsdag förmiddagen, och ett långt samtal om Porto, den utveckling de har haft, om portugisisk handboll i stort, det är ju en fantastisk utveckling där också, ungdomslandslagen och det här, och kom även in på, han berättade lite om när han inte blev då svensk förbundskapten och de valde Glenn Solberg istället då. Rätt så mycket intressant hur de nu letar, de har ju flera kubaner i Porto, och var de 4 eller 6, och 2 eller 3 av dem har ju naturaliserats, heter det va, alltså blivit portugisiska medborgare och tillgängliga för portugisiska landslag. Men nu är det ju, berättar han, fler, ja, det ska ni ju lyssna på sen va, men det är ju fler som har upptäckt kubanska handbollsspelare, fler klubbar där nu, så att nu har de ju börjat titta, Colombia och Kap Verde och sånt här har de ju. Är det någon i klubben som åker runt och kollar?
Portugal, men svar på det nordiska spåret.
Ja, precis. Precis. Titta över Atlanten. Men 7-6, ja. Där säger han ju det. Han gillar ju egentligen inte det, men han började gilla det när han började spela med och lyckades med det, och hävdar väl att under förra säsongen så var de kanske bäst i världen på 7-6.
Så att det blev lite, skulle vilja höra Stockens sanning om det påståendet.
Ja, och vi har väl Nikola Jakobsen i Rhein-Neckarlöven också som han var där. De var ju också helt okej. Okay. Och inte minst danska VM-guldlaget med Jakobsen. Jag tyckte faktiskt, om jag får säga det själv, att det blev ganska intressant. Och det här är ju då inför, de skulle möta Kiel då. De slog ju Kiel i Kiel på ett väldigt imponerande sätt också. Även om han menar kanske att de mötte Kiel i rättan tid sådär, för att de hade åkt på och var lite nere efter att de hade tappat dem mot Rhein-Neckarlöven. Å andra sidan borde de ju känna lite revansch, men jag såg den matchen och alltså det handlar inte, jo, deras målvakt storspelade får man säga i slutet av matchen va? Men de låg under med 3-4 bollar när det var en 20 minuter kvar och fick sin, och då hade flera, ett par högernior skadade och fick sin enda vänsterhänta högernia skadad. Hade ingen vänsterhänt kvar på planen. De fick honom rött kort då med 20 minuter kvar. Och hade ingen vänsterhänt egentligen där. Så att de körde ju med högerhänt på kanten. Och han satte väl 4-4 i slutet. Och, nej, jäkligt imponerande sätt de vann den matchen på. Och sen så mötte de ju då Kiel, och nu vet vi hur det gick. Det visste vi inte när jag pratade med Magnus på förmiddagen, men de pressade ju Kiel där ju, så Kiel avgjorde väl och vann med uddamålet i slutsekunderna. Mm. Nu har de Sporting Lissabon i en typ av seriefinal här på lördag, så att det var en intensiv vecka också. Men Andersson tog sig tid, och nej, jag vill rekommendera er att fortsätta lyssna här och höra vad han har att säga.
Det ska ju i alla fall jag göra.
Så då rundar vi av och hörs igen om 14 dagar. Då är jag ju i Japan, eller på väg.
Just det, det är så. Det är bra, tid på snabbt där.
Jajamän.
Då ska vi säkert få ur oss ett avsnitt också.
Ja, det löser vi. Absolut.
Tack för mig då, och så lämnar jag över till dig igen och Magnus, så hörs vi om 2 veckor.
Det gör vi. Tack ska ni ha.
Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bye. Bra, till att börja med, hur kunde ni slå Kiel i Kiel?
En bra fråga, det hade jag inte trott på själv heller. man hade hoppats på ett bra resultat. Men ja, det här laget på något sätt, de ger ändå upp och det är fantastiskt vilka steg vi har tagit de senaste 1,5 åren. Men och framförallt med de lite skadebekymmer men vi har haft den senaste veckan också. Vi kommer till krig med en vänstrent högernia. Båda högerkanterna skadar knät rätt allvarligt till borta. Hela, i alla fall fram till nystarten. Och sen den andra högernian har opererat menisken också borta. Så att då hade man inte några större förhoppningar. Det var väl lite att man tänkte bara vi gör en bra match. Men ja, lite tur och mycket skicklighet. Slutet kan det gå lite hur som helst. Och det var två riktigt sköna poäng. Eftersom vi har strulat till lite sista två matcherna. Vi förlorat två poäng i slutsekunderna här. Både mot Zaporozhye hemma och Montpellier hemma. Så har vi tappat bollen när det varit några sekunder kvar. Kom till målslut och oavgjort istället. Så det var ju två bonuspoäng för oss. Men det är ju självklart en stor, stor skall för portugisisk handboll och för Porto här. Att vi kan vinna mot Kiel på bortaplan. Vi mötte dem nog in rätt så också en bra. De hade precis också Fosseryk mot Löven, var väl lite neråt. Och jag tror inte att de underskattade oss, men de kommer inte riktigt upp på den nivån som de själva hade hoppats på.
Hur bra är de här spelarna och vad tror du att kommer de ryckas nu till i andra större ligor och kanske större klubbar, eller tjänar de bra och har det bra i Portugal och Porto, eller vad tror du?
Jag vet inte, det har varit mycket spekulationer, men det är ju hela det här laget har jag ju på kontrakt de nästa 3-4 åren tror jag. Men alla spelare kan köpas ut i kontrakterna för en rätt så rejäl summa pengar. Det är klart, det senaste året så har det gett ett stort, finns det ett stort intresse för många av mina spelare, men många av spelarna har valt att stanna kvar själv för att de tycker att framförallt nu i år att de ville spela Champions League med Porto och få göra det på hemmaplan och få visa upp sig här hemma. Det är stort för dem. Så att jag vet inte hur länge jag får behålla, men det känns som att de flesta spelarna vill vara här hemma och spela här. De är väldigt stolta för att få uppleva detta med portugisisk handboll och med Porto. Och sen vet jag ju att i stort sett varenda spelare, som lite i stort sett alla, men en stor del av första uppställningen och några till har ju anbud dagligen från stora klubbar. Men det är ju en sak av förhandling i sådana fall. Om de vill köpa ut dem, då får de köpa ut dem. Men det kostar en rejäl slant.
Om du bara skulle...
Enda vi vet är att vi tappade ju Alexis nästa år. Han går ju till Montpellier. Men det har varit klart sedan ett år tillbaka.
Vad kostar det att köpa loss de här spelarna? Alltså om du generaliserar eller snittar eller någonting sånt?
Ja, det är ju miljoner. Ja. Det är så.
Kronor snackar vi i varje fall, inte euro.
Ja, nej. Kronor. Mm.
Du säger att ni har utvecklats otroligt det här laget på 1,5 år. Vad är det ni har utvecklat? Vad är det du har gjort? Berätta.
Det är svårt att prata om vad jag har gjort, men man ser ju att spelarna har ju utvecklats enormt, och det är lite som jag försökte skriva här nere också. Jag tror ju att lite nyckeln för vår del blev matchen mot Magdeburg förra året i UEFA-cupen. Vi klev ju in i första omgången och fick möta ett domänslag. Andra omgången kommer jag inte ihåg vilka det var vi mötte, men sen fick ju Magdeburg, som i den vevan var kanske det laget som har hetast framförallt i Bundesliga, spelat fantastiskt handboll, och också där fick vi möta dem i rätt så bra tidpunkt och ligger under med 7 i Magdeburg, och det kunde gått riktigt illa där. Vi chansar och går ut lite och spelar 7-6, får en jätteutdelning, byter målvakt, målvakten kommer in och spikar, förlorar med 1 tror jag det blev till slut. Nej, 3 blev det i Magdeburg. Och vi kommer därifrån ändå med rätt så god feeling. Och sen hemma så får vi till en lyckoträff. Och jag tror vi leder med 12. Spelar ut dem nästan. Och efter det så, när vi kommer in i gruppspelet, så såg man verkligen hur spelarna lyfte. Och självförtroendet enormt. Till varenda match. Vi går igenom gruppspelet. Förlorar inte en match. Vinner ligan. Vi vinner allting. Och avancerar till IOF Final Four. Och slår ut Sankt Rafael på vägen. Och, nej, men det gav otroligt mycket självförtroende till spelarna. Det är där jag kanske har varit med och kunnat in genom ett stort självförtroende, en tro på sig själva och hittat en spelidé som passar dem. Vi spelar en väldigt, tycker jag, en trevlig handboll och en teknisk handboll och många kreativa spelare här som sen innan som har en otroligt bra teknik. Har varit lite så här Vilda Västern innan, kunnat gjort väldigt många bra saker, men också blandat och tagit många tekniska fel och inte haft någon riktig strategi. Och det är väl det som jag hoppas att jag har kunnat fått in det här i någon form av strategi. De här, vad det är vi ska göra, vad vi kombinationer och sånt, vad det innebär och vad vi ska göra. Så att på det sättet så har vi utvecklats enormt. Vi har ett bra försvarsspel. Nu kontrar vi kanske inte som många andra lag. Det är väl någonting i framtiden vi måste bli bättre på. Men det kommer mer och mer. Vi pratar mer och mer om det också.
7-6 kör ni en del, eller hur mycket använder ni?
Ja, det har blivit. Men förra året så var vi otroligt framgångsrika. Jag skulle säga att det var det bästa laget som i världen som spelar 7-6. Så det var väl också lite turligt. Normalt sett är jag ingen 7-6 tränare. Jag tycker att det var rätt så tråkigt. Ända fram tills jag själv lyckas med det. Då tyckte jag var roligt. Men vi lyckades mot många lag spela otroligt bra 7-6. Eftersom vi har typerna till det. Vi har otroligt starka linjespringare. Enormt starka, stora. Kan hålla spärrar, även kyla lite om det skulle behövas i nocken. Men mina 9-meter-spelare som har varit otroligt duktiga, kreativa och duktiga på att stoppa in bollar till linjen. Men också skulle jag vilja säga att förra året våra kantspelare var ju magiska. De har otroligt hög procent från kanterna hade vi. I år så har det väl gått lite, och det hade jag väl också räknat med eftersom vi möter bättre motstånd i A- och B-gruppen i Champions League. Här möter vi Varda, Kels, Kiel, Reala, de här topplagen, Montpellier som har spelat på den här nivån. Så är fysiken större, taktiska kunnandet bättre. Så har det inte gått lika klart, men det är klart de andra har analyserat oss varendaste match från förra året och nu. Så att det visste vi att vi skulle få det lite tuffare. Så att det har varit lite upp och ner med 7-6. Men samtidigt så tycker jag att vi har utvecklat vårt 6-6-spel betydligt bättre. Så att vi tar till det ibland, och många gånger så tar vi till också här i Portugal. Det är nu när vi spelar så otroligt mycket och reser så mycket. Vi spelar 2 matcher i veckan och vi har gjort det ända sedan i slutet av augusti. Vi har 10 landslagsspelare när det är paus emellan. Så att många går på knäna, då är det lite lättare att spara lite kraft och energi till spelarna och spela 7-6 en halvlek. Så behöver vi inte röra så mycket, springa så mycket, och då vet alla vad som ska hända. Så det är en eller två spelare som behöver springa hem och byta. De andra spelarna kan ta det lite lugnt och sen lägger vi energi i försvarsspel. Så att det har varit lite av de grunderna också. Vi har spelat en del 7-6 bara för att det inte ska behöva slita så hårt för mål.
Så ju dina mittnöjer eller de här små Martins och Silva, så precis som du sa, fantastiska på att hitta in till linjen. Det var ju lite av, det var ju en av dina styrkor också som spelare. Har du lärt dem någonting där eller?
Nej, det ska jag inte säga. Vi har ju hela tiden fullständig dialog och försöker, och jag tycker det är fantastiskt skojigt att få ha så 2 kreativa. För det som du säger, jag känner igen mig lite i vissa saker som de gör. Jag tycker att de här är betydligt bättre än vad jag var som spelare. Men de har en otroligt bra teknik. Men för en dialog med dem hela tiden och försöker se lite små saker som vi kan prata med. Jag hoppas att de tycker också att jag kan hjälpa till, och det är små, små detaljer i hela. Hur man kanske ska tänka, hur man ska göra och ha den här kommunikationen med linjespringande i små detaljer hela tiden. Och där har vi en väldigt bra dialog, och jag tycker också att de utvecklas hela tiden.
Det känns ju som att du var alltså precis vad de behövde. Den typen av tränare som du är. Kände du liksom när du tog jobbet, eller var det mer än allting? Du visste inte riktigt vad du gav dig in på, eller hade du en klar bild av att vad du skulle göra och att det här skulle passa dig och att du skulle passa dem?
Nej, det ska jag väl inte säga helt, men det var väl en lite på det så sättet. Jag har ju ändå haft en liten dialog med Porto, och jag har spelat mot dem två gånger med Göppingen i EOF-gruppspelet, och jag känner till en spelare. Jag tyckte att det fanns någonting där som jag fastnade för. Jag gillar den formen av spelare och teknik och hur de ser på vissa, men jag såg ändå att det fattas någonting. Det är ju det här kollektivt taktiska kunskapen kanske. De kan ju som otroligt många mer saker än många andra spelare, men sen så är de lite begränsade på kanske de här taktiska kunnandet när det gäller. De går lite för mycket på risker, och de spelar en kombination utan egentligen tänka på vad det är de vill få ut eller någonting. Men det såg jag väl att det kanske fanns ett spännande. Jag hade ju en dröm av det här. Jag såg framför mig att kunna hitta den här mixen lite. Att få dem att förstå vissa kollektiva saker lite bättre. Så att jag är otroligt nöjd att få jobba med de här. Det är skojigt. Inte bara att vi gör bra resultat. Det är självklart, det hör ju ihop. Utan resultat, och då får man inte samma positiva gensvar. Det är inte lika roligt att gå ner till träningen. Men det är fina killar, det är unga killar. De vill någonting och är otroligt professionella. Vi har skojigt tillsammans. Och framförallt är det skojigt att träna, inte bara spela. Man ser hela tiden de snappar upp och de vill bli bättre. Så att det har varit otroligt skojigt för mig. Om man jämför med de sista åren i Tyskland, så var det självklart en enorm framgång de första tre åren. Och det var också skojigt, men hoppas inte bli missförstådd. Men att lite äldre spelare som det var lite mer... Här har jag chansen att kunna utveckla spelarna lite mer annorlunda. Och det jag tyckte var fantastiskt skojigt att kunna få göra. Jag har haft många, många fina lag genom åren som man tränade med. Jag också på, som i AB och sånt, man har färdiga spelare nästan. Och det här var ett litet lyft för mig också, att få tillbaka lite energi och liksom få jobba lite med andra delar på träningen som kanske inte gjorde i Tyskland. Jobba lite mer med individuellt och kollektivt och små saker.
Har det gått snabbare än vad du trodde att komma dit där ni är?
Ja, för fasen, här hade man inte kunnat drömt om jag skulle gå för två år sedan. Eller att man skulle första året komma till... Man kanske drömde om att vara realistisk och bli portugisiska mästare och kunna vinna det. Men komma till EOS Final Four första året, det bara det var ju. Komma nu på spela med i den här AB-gruppen som var vårt mål, och försöka få komma där och mäta oss. Det var viktigare för oss än att kunna vara med i C och D. Att få vara med och möta de här lagarna, även om vi får stryk, och jag tror ju att man lär sig mer på det. Därför har vi också tagit lite strategiskt att vår försäsong och träningsmatcher, vi åkte till Tyskland 10 dagar direkt istället redan i juli månad och mötte tuffare motstånd, för det är det de här spelarna behöver. De behöver internationellt motstånd, de behöver spela på mot bra lag. Vi behöver få stryk, vi behöver lära oss för varje match. Så att det är väl det som har varit stora problemet. Att portugisiska ligan är inte den starkaste. Vi har tre lag som är väldigt duktiga i Sporting. Även om Sporting inte har rosat just nu. De har vunnit allting här, men de har inte varit att känna igen, tycker jag. Benfica har haft stora problem nu i starten här, tycker jag. Nu börjar mot Nexe här, men det är ju stora problem som jag anser att Benfica nu, de har ett fantastiskt bra lag också, men de har bara mött dåligt motstånd här i portugisiska ligan, och sen helt plötsligt fick de oss som kom ifrån internationell motstånd, och vi hade en helt annan nivå. Vi minnet 10 på bortaplan, men också ett halvskadat lag för oss. Men jag tror ju att får de också komma ut nu och börja spela i Europa och få lite här, så kommer de också ta sig och spela bättre.
Hur ser alla de här tre klubbarna då, toppklubbarna har ju, är ju fotbollsklubbar också. Hur ser stödet från fotbollen ut? Alltså, jag tänker ekonomiskt och sponsorer och, ja, eller är det skilt åt, eller hur funkar det?
Nej, jag kan inte riktigt svara för dem mer än vad jag har fått information för. Det är ju som handlokat. Vi samarbetar inte och kan inte prata med varandra. Även om jag har försökt att få till att vi kan inte sätta sig ner med dem. Men det har de förklarat, Magnus. Det går inte. Det är som en rivalitet mellan Benfica, Sporting och Porto. Det kommer från fotbollen alltid. Allting.
Ja, men jag tänkte på samarbete. Ja, jag tänkte alltså ert Porto fotboll och ni tänkte jag.
Ja, men som det ser ut, det är ju att vi har ju olika avdelningar, och för vår del i Porto så har vi ju basket, vi har som rullfisk och hockey. Mm. Och sen är det fotbollen, sen har vi ju andra små med simning och allt sånt, men det är inte inblandat. Vi har ju, man kan säga det är de fyra sporterna som är grunden i fotboll. Sen så har Porto tre andra sporter, det är basket, handboll och hockey. När det gäller Sporting och sånt så har de ju futsal och lite större andra sporter också. Volleyboll, basket, handboll, tror den andra. De har lite större och de lägger ju också pengar. Men om jag fattar det riktigt så är de mesta pengarna är ju från föreningen fotbollen som drar in dem. Mm. Så att sponsorer och sånt, vi har egen sponsor också här, men 99% av allting kommer från fotbollen, från klubben. Jag ska inte säga att det är bara fotbollen, men det är ju en fotbollsklubb Porto, det heter ju fotbollsklubb Porto. Så att vi är ju inte självständiga på det sättet, vi ingår i fotbollsklubben, och sen har ju inte något samarbete mer än att, ja, det är ju en gigantiskt stor klubb med, jag vet inte hur många, det är väl 100 000 medlemmar i alla fall med fans och allt sånt som är i klubben och stöttar. Man blir ju född här, Porto fans och sen när det gäller ekonomiavdelningar, allt sånt här, det är ju samma avdelningar som fotboll. Vi är ju en liten part, handbollen bara. Vi har, ingår i hela fotbollsklubben, om man säger.
Mm. Hur mycket fotbollsfans är det på matcherna och så? Eller vad, publik, hur ser det ut för er det?
De stora matcherna som idag, nu finns det inte en biljett kvar här då, men hur det fungerar, det kan inte riktigt. Vi har ju alltid en klick handboll, så det finns ju en viss kultur här i norra Portugal med handbollen. När det gäller från Braga och Porto här så har vi ju en viss form av en kultur. Men stora matcherna som ikväll då när vi möter Kilian här så är det fullsatt. Men sen finns det säkert en del tomma stolar eftersom en del inte kommer. Det är en del sponsorer som har ute. Men sen har de bakom ett mål här så det är ju 500 platser som går till fotbollsfansen som kommer och stöttar. Och de tror jag inte har så mycket intresse egentligen av handboll. De har intresse av Porto. Mm. Och de kommer och stöttar i stora matcher oavsett om det är hockey eller basket. Största matcherna för oss är när vi möter Benfica. då är det ju som ett, det är ju sjukligt. Det här är ju fans som man säger. Nu ska jag inte säga att de andra inte har fans som Kiel och sånt, men det här är ju, de har en helt annan publik, om man säger, den äldre slipsfolk. Här står de utan tröjor och sjunger och det är ett jäddans liv. Ja. Så det är häftigt. Jag har ju aldrig varit med i en sån en fankultur, om man säger, som det är riktigt, riktigt, riktigt stort. De här stora matcherna som det är en stämning utan dess lik. Jag sjunger i 60 minuter och ja, samma liv som på en fotbollsmatch.
Ja, häftigt. Och då har ni Sporting på lördag. Mm. Är det hemma eller borta?
Hemma. Hemma.
Seriefinal. Mm.
Ja, seriefinal. Vi möts ju nu. Först har vi ju, ja, det är ju seriefinal på ett sätt. Det är ju viktigt att inte försöka tappa poäng, men samtidigt så blir det inte helt rökt om man gör det. För att vi har ju först en rak serie och sen går ju hemma borta. Vi har ju 3-poängssystem, 3-2-1. Du får ju till och med ett poäng om du förlorar.
Okay.
Och sen, så efter, vad är vi, 14 lag, 26 omgångar så bryter vi och då går 6 till slutspel. Och då halverar man poängen man har när man bryter efter 26 omgångar. Mm. Då halverar man dem och sen börjar man om igen. Och då har du 10 matcher till, så vi har 36 matcher. Och så det kallas slutspelet, de sista 10 matcherna. Nu möter du alla hemma borta. Mm. Och då börjar du om efter de 26 omgångarna på det poänget du har halverat innan. Och sen kör du en rak serie ut och sen vinnarna där.
Mm. Då är jag med.
Och sen så har vi också kuppen.
Mm. Vad är och livet där nere, Magnus? Jag har ju pratat med dig tidigare och det har låtit som du har njutit rätt så bra. Jag menar, nu har vi bara pratat handboll och hur roligt det är att vara tränare där. Men jag gissar att du njuter av det är inte så ofta man annars är tränare i stora lag i Europa. Då är det mest norra Europa och inte kanske den livskvaliteten. Vad säger du om livet där nere då? Och kunna kombinera det med handboll på den nivån?
Ja, men jag som trivs ju, det gör jag ju på ett sätt. Är det ju svårt just nu att inte kunna njuta när det går bra. Självklart hade det inte gått bra och inte hade varit framgång så hade det kanske varit lite annorlunda. I år är det ett enormt program och resa. Det har varit tufft och det är tufft nu i perioder att vi reser väldigt, väldigt, väldigt mycket och inte hemma mycket nu när det är Champions League. Så att, men Porto, jag gillar Portugal. Jag är en fantastisk stad Porto. För alla som inte har varit här kan jag verkligen rekommendera. Man ser det mycket turism. Det har varit, det var ju lite en målsättning från min sida att jag ville prova. Jag har så många chanser innan jag gick i banan. Jag var själv aktiv spelare och spelade i Spanien och inte riktigt passat och inte vågat att ta steget. Och hade en liten kort session och bodde i Lyon och spelade på 3 månader innan jag slutade. Och jag har legat lite och gnagit i det här att nu fick jag möjligheten och chansen att bo i ett sånt här land. Och jag trivs jättebra här nere. Sen är det klart att det är annorlunda på många sätt. Man måste bara som anpassa sig till det. Det är lite annorlunda när det gäller ordning och reda och trafik och sådana saker. Det är inte som att komma från Tyskland där det är ordning och reda på allting till att komma till Portugal. Det är som natten. Men jag trivs. Det är en väldigt, väldigt fin stad och en klubb just nu när det går bra. Allting är positivt. Så. Men passa på att njuta. Bo bra. Äter gott. Ett fint land.
Det verkar ändå som, jag pratade med Ola Lindgren och där verkar det vara ännu större skillnad i Egypten mot när han har varit i Sverige och Tyskland. Det verkar vara ännu värre med trafik och ändrade träningstider och sånt där. Jag vet inte, har du haft någon kontakt med honom eller?
Ja, jag har pratat lite med någon gång så emellan. Det verkar vara lite kaotiskt här. skrattat lite åt vissa saker som kanske finns en likhet i Dan, men han har nog värre än vad jag har. Nu hoppas jag inte att han har en bil eller ger sig ut i Kairo-trafiken där, för det har också varit, och det kan jag inte tänka mig att han gör, men här är det inte på det sättet, men det är ju från att komma från Lilla Halmstad eller från Göppingen i sig där i storstadsregionen, det var ju också mycket, men det är mycket annorlunda här med hur folk kör och grejer och hur man ska. Men jag har förstått att det har varit lite, det är lite annorlunda, det är väl också ett äventyr att få känna på det, men sen hur länge man orkar det är för Olas del, tänker jag på det. Det går inte att jämföra kanske Kairo eller klubben och handbollen mot hur det är här i Portugal, för här finns det ju ändå ordning och reda och en stor klubb är otroligt professionella på vissa saker. Sen är det klart att det kan finnas vissa likheter ibland när det gäller något som ska ändras eller göras och krångla.
Och Staffan Olsson är i USA med en annan typ av utmaning. Jag läste lite om det här. Man försöker hitta handbollsspelare överhuvudtaget.
Ja, jag har förstått det. Jag har inte pratat med honom på länge nu angående just USA. Men ja, det var lite spännande att se Hedin och han. Hedin är väl tränaren där och sen även Staffan ska väl på sikt försöka få att Hedin har några att spela med.
Ja. Om vi skulle ta lite om portugisisk handboll i stort. Framgångarna i U-landslagen och så, vad beror de på? Du som ändå har varit i Portugal nu, vad har de på gång och hur bra kan det bli? Och nu är de med i EM också, det kanske i och för sig, det är ju tufft. Det var ju lättare att kvala in till detta såklart när det var utökades till 24 lag. Men ja, vad tror du?
Ja, men jag tycker ju att portugisisk handboll har en riktig medvind just nu och de har också ett jädrigt intressant läge. Sen om det kommer räcka hela vägen att de kan etablera sig, det är svårt att säga. De har ju jobbat under en längre sikt skulle jag tro, och det kanske Mats Olsson kan svara på mer frågor när det gäller, men det är länge sedan han var. Men man har fått fram några spelare, framförallt några generationer som har varit väldigt, väldigt framgångsrika på junior- och U-landslagsnivå. Man har den här lite 98, där jag har själv många spelare, bland annat André Gomes då, som min vänster nia, Diego Silva, min höger nia som jag lånar ut till Sälje. Utsedda både till de bästa spelarna, talentfullaste spelarna, vänster nya, höger nya, och det är ju två spelare som är otroligt talangfulla och varit otroligt duktiga. Det är ju två, när vi pratar lite på tyska positioner där, det är alltså två viktiga positioner. En bra linjespringare också från 98 där. Du har ett par spelare som jag tror med som kan bära det landslaget i framöver. Nu gjorde man ju otroligt bra kval, kom till EM. Tyvärr en väldigt svår grupp i Norge med Frankrike, Norge och sen Bosnien. Där tror jag inte att man kommer till nästa steg, men på sikt så tror jag nog att det som händer med oss i Porto, med sporten kanske, att de spelarna får ut och spela de här tuffa matcherna, internationella matcherna, så gör det ju också att hjälpa till. De har ju ett bra landslag, Portugal tycker jag, med många unga nu, nya generationen också, 2000 som jag inte känner till, så jag har en fyra spelare därifrån också, men det är ju inte några bärande som en på A-lagsnivå, men jag känner till dem. Det finns mycket talang där också. Nu kanske det är lite olyckligt att du får några 2000 när du har också 98. Det blir svårt att ta de platserna. Miguel Martin som är min 99, född 96. Också spelat i landslaget nu i säkert 5 år, debuterat som 16-åring. Nu har han internationell erfarenhet. Vi har Louis Silva, mitt nian hos mig också, född 93, också varit med nu ett antal år, och jag blir nästan en av de äldre spelarna. Sen har du lite erfarenhet av med Gilberto som spelar Montpellier, spelar i Barcelona, spelat i Wisla Plock och varit ute ett tag. Så att det är klart att det finns bra spelare. Linjespringare har de en hel uppsjö av. De har mina två, Alexis, de har Daimaro. Båda kubaner som har blivit portugiser. Du har den unga från Sporting som är 98 också, in i springande. Du har Thiago som har varit ute. Som har många bra ställt där. Nu visar det sig att min Victor Itosoro, också min kuban, är på väg att bli portugis här. Så kanske inom ett år är han också portugis och är också en spelare som jag tycker hör hemma på den internationella nivån också. Så att det finns... ett spännande lag tycker jag, men sen ska man ju ha lite tur och lite skicklighet. Man ska kunna överstå och få in de här unga talangerna in och få en bra roll. Du ska kunna ha lite tur i lottningar och kunna etablera lite för att få ett damästerskap och få bättre kval och sånt. Jag menar, det vet vi själv och sett på många här att ha lite otur, göra ett dåligt mästerskap, få ett... svårt motstånd kvar. Ändra möjligheter, så nu kan jag inte säga riktigt hur det blir här i framtiden. Men jag förstår också att VM ska väl också utökas och det gör det lite lättare också kanske att komma in. Men jag tycker det ser spännande ut för portugisisk handboll. På sikt så kan det få ut lite spelare till, men framförallt också så måste vi ju försöka få kanske lite ordning på ligan, få lite bättre kvalitet. Vi har för många lag idag, tycker jag. 14 lag är inte kvalitet nog för det, men det är som sagt saker som ligger över mitt och inte jag kan påverka så mycket, men det är väl någonting som jag ser att för att det ska ta hela vägen upp och kanske på sikt på många år så måste man få till lite bättre här. Det är ju, man ska säga att det är tre lag som har pengar. Det är tre lag som betalar. Många andra lag gör ett bra ungdomsarbete. Och där är ju Sporting, Benfica och Porto ute i tidig ålder. Allting som ser ut att kunna bli någonting. Det skrivs ju kontrakt tidigt med dem och vi tar dem.
Hur gamla är de då?
Jag vet inte hur många. Ja, men kanske 16, 17, 18. Mm. Vi är ju ute nu, jag har köpt spelare nu från Colombia och Carverde, vi har Kuba, plockar de 16-17 års ålder när de får komma, tar över dem här och sen skolar vi dem. Vi har en stor tradition med kubanska spelare, jag har ju 6 spelare som är kubaner som varav 3 har blivit portugiser idag och en är väl på väg att bli. Så att vi tar dem i tidig ålder och gör dem, de har, och nu så har det väl blivit lite tuffare att få tag i kubaner som det är många andra också som är där, så får vi titta på nya länder, så nu är vi andra länder och tittar lite vad vi kan hitta.
Har ni mycket, är det en välutbyggd scoutverksamhet, är du själv någonstans och tittar, så har du varit på Kuba eller Kapverde eller någonting sånt, eller hur
funkar? Nej, det har jag inte varit. Jag har inte haft tid, men det är ju ett önskemål från klubben och jag är ju inbjuden i stort sett till alla de här länderna dagligen att de vill att jag ska komma ner och hålla kurser, arbeta, titta på spelare. Nu har jag lite åtaganden eventuellt i januari. Det är inte Kuba då, vi har ett bra samarbete med många andra länder och som jag säger Colombia, Sydamerika, Afrika, och det är väl egentligen något som jag tycker har varit väldigt skojigt också, men just nu finns det inte möjlighet att göra det. Vi har en proff då som är Mr. Porto, Magalén, som är ute och reser och tar ansvar för alla de här delarna. Och nu är inte min portugisiska, eller den är väl obefintlig ska jag säga, och proff pratar bara portugisiska, så vi har väldigt svårt att kommunicera. Vi får hela tiden kommunicera med tolk och det är väl egentligen något som jag lite synd här, för att jag tyckte det var roligt att se lite. Han har gjort väldigt mycket bra och kunnat gjort det. För framförallt Porto, många spelare och hitta och hur de jobbar lite här med vårt B-lag och juniorer och sånt här. De är lite annorlunda jobb, mycket individuellt och de annorlunda än det vi jobbar väldigt mycket kanske med. Börja tidig ålder med skivstång och sånt här. Jobbar vi också med skivstång, men vi jobbar väldigt mycket lite annorlunda med mycket med anpassad boll koordinativt och koordinativt på det sättet. Så att, ja, det är spännande också att följa och titta lite här. Sen kanske det är mitt jobb att vara mer engagerad i det, men det är en omöjlighet när vi spelar så mycket och tränar så mycket och förbereder så mycket matcher.
Du har inte hunnit lära dig någon portugisiska då, eller har du inte haft intresse för det, eller hur?
Jo, intresse har jag nog haft, men jag bara konstaterat att jag vet inte fan om jag bor här i 100 år. Verkar inte som jag kan uttala ett ord av de här. Det är ungefär som jag bodde i Danmark. Jag pratar några danska ord med svenska, om man säger. Det var svårt, det var tufft. Intresse finns, men jag har inte engagerat mig i den mån som skulle behövas. Nu börjar jag snappa upp och förstå lite, men att prata är väldigt, väldigt, väldigt svårt för mig just nu. Jag bara konstaterar att jag är 53 år och man blir inte smartare för varje dag. Framförallt lättare att lära sig.
På tal om framtiden, vad ser du? Vad vill du? Jag menar, det är ju topphandboll på sitt sätt, men det är ingen toppliga så. Vad vill du i framtiden? Vill du tillbaka till stora ligorna, förbundskaptens jobb? Hur tänker du?
Helt ärligt så tänker jag inte så mycket. Självklart så man vill vara där hetluften är. Nu är jag väldigt nöjd, för jag tycker att nu är jag i hetluften. På det sättet vi får spela i Champions League. Vi har lite möjlighet att återhämta sig emellan i de här lite sämre matcherna. Självklart så drömmer jag som alla andra att få vara i hetluften. Men jag har kontrakt fram till, tror jag, 22 ytterligare denna och 2 år till. Om det blir Sverige efter detta kan också vara en, eller om kommer vidare någon annanstans, det får vi se då. Jag har inte någonting sagt upp vad förbundskaptenen vill, kanske någonting i framtiden jag hade kunnat drömt om, och kanske på det sättet, inte för att det förringar att det är mindre jobb, men kanske inte behöva stå i pyjamas varje dag i hallen och träna. Men vi får väl se vad det är. Det gäller att leva lite nuet och njuta och inte tänka så mycket på framtiden. Jag har varit ute väldigt, väldigt, väldigt många år just nu, och någon gång så är det är lite, den dagen jag flyttar hem så har vi vårt hem i Halmstad, men det är inte något samma och säga att det är alltid där man ska bo. Men vi får se vart jag tar vägen. Just nu så känns det som att Porto är väldigt, väldigt nöjda med mig, och jag kan bli kvar här väldigt lång tid om jag skulle vilja det. Men samtidigt så vet jag att det kan gå fort också.
Svensk förbundskapten i framtiden, eller?
Ja, varför inte? Det är väl alltid någonting som hade varit spännande. Ja, varför inte?
Hur nära var det att du blev förbundskapten nu när Christian slutar?
Nej, det var ju aldrig nära. Var det inte.
Var du sugen på det?
Eller det kan jag inte säga, för det får ju fråga förbundet om. Men jag var väl en av dem som var aktuell, men förbundet valde en annan inriktning. Och de har, så att det är ingenting som jag kan kommentera mer än att klart intresse fanns från min sida. Men förbundet hade tydligen annat intresse, så att det... De har valt Glenn, och det är nog en väldigt bra tränare, hoppas jag.
Blev du besviken att du inte blev det denna gång?
Nej, det kan jag inte säga. Så besviken, så är det ju vidare. Så att, det ska jag inte säga besviken. Jag satt på kontrakt här nere och jag ville förlänga, och allting gick väldigt fort där. Porto ville förlänga, hade en dialog med ett halvår, så jag var väldigt, väldigt pressad på allting och hade en dialog med förbundet angående att ska bara säga att förbundet tittade över min situation och informerades om den, och sen fick jag bara information att de har valt en annan. Så jag ska inte säga att jag blir besviken. Det ska jag inte säga.
Nej, nej. Strålande, Magnus. Stort tack för detta och lycka till. Då är det två viktiga matcher i veckan som kommer här nu då.
Ja, i alla fall en. En Sporting.
Hur många matcher hade ni nu och sen skulle ni ut på turné? Eller vad sa du? Nio matcher på... Eller nio resor?
Nej, 10 matcher har vi nu i november. Ja, och nu åker vi ju... Men vi har 32 matcher fram till jul har vi sammanlagt. Så att 32 matcher, och nu från med nästa vecka så åker vi ju på ut på en liten turné till Montpellier och mot oss av Paroschen. Vi åker i fredag till torsdag. Jag tror vi har 9 flighter emellan.
Ja. Det kan inte låta.
Det tar ju, det är inte matchandet som tar så mycket. Det är klart det tar ju också, men det är ju det som är mest slitsamt i alla dessa resor. Sitta de här stora spelarna på 120 kilo en del och sitta i en flygplan och sen byta och sen väg, det sliter ju rejält.
Har inte fotbollslaget ett plan ni kan låna då?
Nej, vi tittade, det har varit det största och klubben har försökt, men vi har fått sådana jävla offerter här. Bara till Ukraina nu skulle kosta 102 000 euro fram och tillbaka, charterflight. Ja. Så att och jämföra den med Kiel nu, jag tror de betalar 45 000. Så att jag vet inte om det är så mycket längre från Porto. Problemet är ju inte många flygbolag som vill åka och kan åka till Ukraina. Ja. Men vi får ju ha en jävla dum flight dit. Jag vet inte hur vi är över Kiev och vi flyger så många konstiga rutter dit. Varför komma dit? Men det är ju, även klubben ville ju hjälpa oss, men 102 000 euro för en flygresa, det är inte, det går inte att försvara knappt för fotbollen heller.
Nej. Strålande. Tack för detta och lycka till, Magnus.
Ja, tack.
Tack.
Tack. Hej. Ha det. Hej.